Podplay.
En jury av 14 amerikaner ska avgöra framtiden för Derek Chauvin, den polisman som höll sitt knä mot George Floyds nacke. George Floyds död i slutet av maj förra året skakade hela USA, trots att polisvåld mot afroamerikaner inte är något nytt. Nu pågår rättegången mot polismannen. Frågan är vad den betyder. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, 9 minuter och 29 sekunder tog det för George Floyd att dö. Videon på hur det gick till är nästan outhärdlig att se eller höra. Och den utgör också den mest centrala bevisningen under den pågående rättegången. Martin Jelin, du är DNs korrespondent i New York. Välkommen.
Tack så mycket.
Du följer den här rättegången för DNs räkning. En domare har beslutat att den ska sändas live från Minneapolis. Det är ganska ovanligt. Men jag tänkte först vi skulle bara reda ut här. Vad står alltså Derek Chauvin åtalad för?
Ja, Derek Chauvin är åtalad för 3 punkter av det som kallas för first, second och third degree murder här. Så det motsvarar ungefär dråp och vållande till annans död.
Just det. Brottsrubriceringarna är ju lite annorlunda i USA. Och det är ju då pandemi, och i rättssalen så befinner sig bland annat juryn och domaren och de, alltså försvarsadvokaten förstås, den tilltalade. Men jag tänkte vi skulle uppehålla oss lite vid det här systemet med en jury. Det är ju ett speciellt system som man har i USA. Det är ju alltså vanliga medborgare, men det är ju inte några nämndemän i någon svensk bemärkelse. Kan inte du berätta lite grann om det här jurysystemet? Alla kallas till någon slags jury duty. Varför då?
Ja, även jag har kallats till jury duty här. Alla medborgare i USA får, eller till och med invandrare som jag, som inte ens är medborgare, får förr eller senare hem ett brev där de inkallas till jury. Det är ett system som USA ärvde från Storbritannien där det står helt enkelt i grundlagen i USA att alla ska ha rätt till en snabb och rättvis rättegång med jurymedlemmar. Och det är ju vanliga amerikaner som väljs ut för att representera det distrikt där rättegången äger rum. Och det som, något som skiljer det från det brittiska systemet är att man aktivt gör ett urval som ska spegla hur befolkningen ser ut i det distriktet. Så till exempel försöker ofta undvika då att det bara är till exempel vita eller bara svarta jurymedlemmar, utan att det ungefär speglar den befolkning som bor i området.
Och så när man har jury duty under en viss tidsperiod, då kan det hända att man blir kallad helt enkelt till att nu ska du sitta och vara med och döma den här rättegången X eller Y.
Precis.
Just det.
Och då får man ta ledigt från jobbet i en månad eller så.
Ja, just det. Och sen handlar det också om att man ska försöka hitta jurymedlemmar som inte är... Man får inte vara jävig då till exempel. Och man ska vara så neutral som möjligt. Och som du sa, representativ. I det här fallet, som ju är enormt uppmärksammat och har dominerat amerikansk politik utöver valet, så är det ju detta som har fullständigt dominerat. Hur har det gått till? Hur har man gjort för att hitta en opartisk jury i just det här fallet?
Ja, det var en ovanligt omständig process, just för att de ville undvika jurymedlemmar som hade tagit tydlig ställning för kanske Black Lives Matter-rörelsen eller för polisen. Så att de fick välja bort vissa medlemmar där som potentiella medlemmar som hade gjort politiska uttalanden, eller som i förhören gjorde, i screeningprocessen gjorde politiska uttalanden. Men även vissa som har fick vara med i juryn har gjort uttalanden som kritiker kan tycka är problematiska, där de till exempel, ja, vissa har, verkar ha liksom tagit ställning för polisen i vissa frågor, och vissa verkar ha tagit ställning för Black Lives Matter, eller sagt att de kände sympati för George Floyd. Men de har i alla fall hittat en jury med 12 medlemmar som ser mer eller mindre ut som Minneapolis och som USA i stort.
Just det. Det är spännande, för att det handlar väl om att man, just det att man inte ska ha tagit tydlig ställning, handlar väl om att man ska kunna låta sig övertalas eller övertygas snarare då om att båda sidor har rätt eller fel. Man ska inte vara helt fastlåst i skuldfrågan. Eller hur? Det är väl
precis, en... precis. Och jag menar, ett kontroversiellt krav de hade var att jurymedlemmarna inte skulle ha sett eller uttryckt en åsikt om videon. Men det har ju nästan hela USA gjort. Och det blir ju själv en... att välja då jurymedlemmar som inte har alls liksom följt den här nyhetsutvecklingen blir ju i sig, kanske i sig säger någonting om deras politiska samhällssyn.
Mm.
Och det fanns ju även ett exempel på en jurymedlem som, eller en potentiell jurymedlem som valdes bort för att han, en svart man som sa att han själv hade upplevt diskriminering varje dag. Och det är ju en lite problematisk bild av att liksom den som har drabbats av diskriminering inte skulle vara lika neutral som den som inte har gjort det. Det förutsätter på något sätt att vita då skulle vara mer neutrala än svarta.
Just det. Ibland i såna här väldigt laddade rättegångar så flyttar man ju dem till mer neutral mark. Och det var ju på förslag här också, men det gjorde man inte. Vet du hur man resonerade där?
Ja, det var väl domarens beslut att hålla det i Hennepin County. De fattade väl, det var väl försvarssidan, Derek Chauvins jurister som sa att det var för mycket publicitet på hemmaplan helt enkelt, men han fattade beslutet att det gick att genomföra det där ändå.
Vad kan vi kort då säga bara om den jury som till slut har valt och som ska döma Derek Chauvin?
Ja, men den verkar väl ändå spegla Minneapolis mångfald någorlunda väl. Det är hälften är vita och hälften är inte vita. Det är fler kvinnor än män, och det är unga och gamla, folk från 20-årsåldern till 60-årsåldern. Så att överlag så har det inte riktats någon direkt kritik mot att juryn skulle vara homogen.
Just det. Vi kommer strax till vad de har också fått lyssna till i rätten.
It's been nights. I stayed up apologizing to George Floyd for not doing more and not physically interacting and not saving his life.
Ja, Darnella Frazier, det här vittnesmålet kommer alltså från den unga kvinnan som spelade in den här filmen som visar hela förloppet. Det är ju svårt för vem som helst att värja sig mot det här. Vilket intryck tror du att det här vittnesmålet gjorde i rättssalen?
Ja, det var väl ett av många vittnesmål som gjorde att den här händelsen kändes verklig igen. Det har ju liksom den videon på händelsen gav ju upphov till gigantiska protester här hela förra året över hela världen med 26 miljoner amerikaner som deltog i protester. Och det har ju liksom blivit, den har fått en nästan mytologisk aura kring sig, den här videon. Men nu känns det verkligt igen. Man blir påmind om att det var riktiga människor som drabbades, och det var riktiga människor som bevittnade det här. Darnella Frazier som det här vittnesmålet kom från var 17 år när hon såg det här. Hon beskrev just hur traumatiserande det var att se en människa som dödades och inte ingripa, inte göra mer. Men hon påminner också slutet av sitt vittnesmål om att fokus ska inte vara på vad hon borde ha gjort, utan på vad Derek Chauvin borde ha gjort, polisen.
Mm, just det. Och det finns ju hans sida också. Eric J. Nelson, som är Derek Chauvins advokat, Han sa inledningsvis bland annat att hans klient bara gjorde vad som egentligen ingick i hans tjänst, så här lät det.
And you will learn that Derek Chauvin did exactly what he had been trained to do over the course of his 19-year career. The use of force is not attractive, but it is a necessary component of policing.
Ja, vad tror du den här typen av vittnesmålargument, hur tror du det faller? Det är, som du säger, det är en enorm diskussion.
Historiskt sett så har ju den här typen av argument vunnit i många av de här fallen. Och det är ju väldigt sällsynt att poliser ens kommer så här långt. Att det ens blir en riktig rättegång med en jury som får avgöra deras öde. I vanliga fall så red sådana här fall ut internt på poliskåren med väldigt lindriga följder för polisen. Men ett av de mest kända fallen på polisvåld var ju Rodney King i Los Angeles 1991, där fyra poliser åtalades för väldigt grov misshandel som också hade filmat på video och frikändes för det. Vilket ledde till enorma protester. Det finns ju en bred sympati i USA för polisens arbetsuppgifter och för en väldigt hårdhänt polis. Om det har förändrats det senaste året är väl det som blir intressant att se med just det här fallet.
Mm. De hävdar väl också att dels att valet var befogat och att George Floyd var en stor man som hade problem med droger och dessutom fick hjärtproblem, eller hur? Det är väl ungefär så deras argumentation går.
Ja, precis. Det är också väldigt vanligt i de här fallen att framförallt när det handlar om vita polisers våld mot svarta män, så försöker man framställa liksom offret som ett hot. Så det är också den klassiska spelboken för polisers försvarsargument.
Det är ju en väldigt laddad rättegång, många som följer den. Det är många långa vittnesförhör och rättegången väntas ju pågå i flera veckor. Det är också ett stort ansvar på den här juryn, och det finns också en hotbild mot dem. Vad säger det om det här målets betydelse?
Ja, jag menar, det är ju den mest politiskt laddade frågan i USA det här. Det finns nog ingenting som väcker så starka känslor och så mycket hat och vrede som polisvåld, som vita polisers våld mot svarta. Så att det kommer garanterat bli väldigt högljudda reaktioner oavsett hur det slutar. Skulle Chauvin frias så kommer det förmodligen bli massiva landsomfattande protester. Skulle han dömas så är det ju också risk att juryn får hotas av liksom högerextremister och folk med stöd för polisen till exempel.
Mm. Och hela rättegången leds ju alltså av en domare här som heter Peter Cahill. Vad spelar han för roll under den här processen?
Ja, men han är ju som domare i amerikanska rättsprocesser, som någon slags dirigent över hela verksamheten. Men han har väl fått titels, inte fått någon hårdare kritik. Han har ju en ganska blandad bakgrund och har tidigare dömt fall både till förmån för Black Lives Matter i ett fall där han där de friades från åtal om vandalisering. Men även dömt till förmån för polisen i ett annat fall där som gällde just hårdhänta och våldsamma metoder från polisen. Så att,
just det, han verkar vara väldigt erfaren.
Ja, han verkar väldigt erfaren och han har ganska sällsynt fall där han inte har någon tydlig slagsida.
Jag läste någonstans att man kan ju se det här som att det hade kanske varit ännu värre för den här juryn om det hade varit väldigt svartvitt. Alltså att det antingen är man skyldig eller helt oskyldig. Här finns det ju lite utrymme för dem att kanske, alltså vilken grad de, alltså vilken brottsrubricering de väljer. Att det finns lite svängrum för den här juryn. Tror du att man kan att vad är det som är viktigt när man tittar på den här domen? Är det exakt vilken brottsrubricering, eller är det framförallt det om man dömer Derek Chauvin till skyldig eller helt, om man helt skulle frias? Vad tror du?
Jag skulle tro att det ändå landar i liksom skyldig eller inte eller oskyldig. De här nyanserna tror jag kommer försvinna i liksom det amerikanska folkets reaktioner, men absolut, det har ju betydelse, inte minst för hans, det straff han kan få om hur allvarligt domen blir, så att där finns absolut ett visst svängrum.
Bara avslutningsvis, vad tror du att reaktionerna blir? Jag menar, om han frias, då kan man föreställa sig att det blir stora demonstrationer, ungefär som de vi har sett. Om han fälls, vilka reaktioner blir det då, tror du?
Men det skulle vara en historisk skifte i, det skulle markera ett historiskt skifte i synen på polisers metoder. Jag tror att det skulle absolut leda till en backlash från högerpopulister, men jag vet inte hur många av dem som, jag vet inte hur många republikaner och hur många polisfack och så vidare som faktiskt skulle ta Derek Chauvins sida i sånt fall, om han då har bevisligen dömts för ett brott, så är väl inte han den martyr de väljer, utan Jag skulle tro att det snarare leder till en fortsatt medvind för reformer av brottspolitiken och ett försök att kliva bort från den här liksom extremt hårdhänta linjen som har präglat storstäder framförallt sedan 90-talet med liksom nolltoleransen. Men även den bredare liksom reformen, försöken att reformera hela rättsväsendet där svarta män är oproportionerligt drabbade.
Och en dom kommer senare i vår. Tack ska du ha, Martin Jelin, för att du var med idag.
Tack så mycket.
Studio DN görs för Podplay av producent Madeleine Longo, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Play.